Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nu kommer attack ifrån Sugarcane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kalli kan få svårighet att svara. Sugarcane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett Mac Lobel och John D. Campbell.
Resultat av tredje loppet, Elitloppet SAS första försöksavdelningen. Segrare nummer 7, Marcon Lepp.
Maharaja la Suède, Maharaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Maharaja le 17.
Jag trodde att det var en av de bästa hästar jag hade tränat, för det tolkades på olika vis. Du behöver inte misstolka det längre, för det här är den bästa häst jag har kört och tränat någon gång.
Barenne, me gusta, me gusta, me gusta! Un classico, no problem!
Ja, men då kör vi igen ett nytt avsnitt av Trottosports podcast. Det är ju inget mindre än Prix de Mérique-vecka. Så jag har en inledande fråga här till Lennart Persson. Blir det en repris av fjolåret med baguette, en butelj vin och Prix de Mérique-uppladdning i Boulogne-skogen hemma i Skövde?
Jag har inte funderat på det där. Men det var lyckat i fjol, det beror lite på vädret. Ja, kanske att det blir så.
Kan inte bli sämre än i fjol, höll jag på sig. Var det inte jättekallt?
Eller? Jo, det var kallt som fan. Jag håller med.
Blir det av, vill vi ha bildbevis?
Ja, absolut. Även i år, absolut. Får jag ställa en fråga?
Jajamän.
1958 blev Öl Bulwark årets häst i Sverige. Det minns ni, va?
Självklart.
Vem körde han i Prix de Mérique 1959?
Det är ju något klurigt när du säger sådär ju.
Nej, det behöver inte vara jätteklurigt.
Sören Odin säger då.
Nej.
Jag tycker, du ser ut som Magnus googlar för fullt.
Nej då, jag är faktiskt på en helt annan grej. Nej, jag tänkte dra till med Andersson bara. Sådär.
Ja.
Det gick inte det heller. Nej. Det var ju så att Uno Svedet tränade hästen. Men i Prix d'Amérique körde Birger Widell.
Jaha, varför detta?
Han körde oftast Öl Bulwark. Jag tror Uno Sved var med i Paris för att sko hästen.
Mm-hmm.
Och sån var Uno.
Okej. Och hur gick det för Öl Bulwark?
Han gick åt skogen.
Inga inkärade slantar?
Nej, jag tror inte det.
Nej. Vi får se då hur det blir på söndag. Det är i alla fall Prix de Mérique. Kommer köra sig oavsett, tror vi. Men
absolut,
det blir lite det. Extra guldglans om du sitter där ju. Ladda på
förmiddagen. Baguette, ja. Ost och en flaska vin.
Ja, perfekt.
I Boulogne-skogen i Skövde vill man då påpeka. Bois de Boulogne.
Mm. Vi vill ännu en gång säga ett jätteinnerligen tack till de som stöttar oss via Patreon och även kommer med bidrag via Swish. Det är tack vare er som vi kan fortsätta göra podden. Och vi skulle bli jätteglada om vi blev ytterligare några stycken. Man kan gå in på trottosport.nu och kika på hur man går tillväga. Jag skulle vilja nämna en person som är mycket trogen. Lika trogen som Ragnar i Nybro. Kjell Backlund inkommer varje vecka med ett fast belopp. Det är många som gör det, men han är nog den trognaste. Jag ville verkligen nämna honom helt enkelt. Så tack så mycket. Apropå ingenting så noterade jag i veckan här att klockslaget, starttiden till Elitloppslördagen, nu är ändrat på Svensk Travsport. Sedan vi nämnde det senast. Nu är det 12.45 på lördagen.
Ja, är du nöjd då?
Ja, då är jag nöjd. Om detta stämmer så tycker jag att det är vettigt. Så
det måste väl stämma om det står på STs?
Ja, men det har ju stått en annan uppgift för inte allt för länge sedan.
Ja, precis. Är det ditt slutgiltiga svar, ST? Får vi fråga.
Just det. Ja, det hoppas vi då. Så är Elitloppshelgen någorlunda som den är. Blir det nu bara grindöppning 7.30 också på söndagen så börjar det likna något. Vi pratade ju domartornsattacker, vi kallar det så, förra veckan.
Ja, just det.
Det har ju inkommit en ytterligare här från Johan Dahlström, också det är en mycket trogen lyssnare. Sitter på gymmet och lyssnar på er eminenta podd. Fick vi in det också. Ni pratar om kuskar som attackerar domaren Torn. Jimmy H. Andersson stack upp på tornet på Bergsocker efter ett lopp för 10-12 år sedan och kastade ett ballerina-paket på måldomaren.
Ballerina är en sån här kex.
Ja, det är ju jag klassiska med choklad in som man alltid sparade till sist.
Varför går man omkring med ett ballerina-paket?
Ja, det är många följdfrågor. Ska det utföras så ska det väl göras med stil då.
Ja, det är tack. Ja, ballerina.
Ja, men Jimmy H. Andersson får gärna höra av sig om detta. Det hade gått mig förbi.
Vad fick han för straff?
Jag vet faktiskt inte. Jag försökte att hitta information om det, men utan att lyckas.
Att mosa i sig ett paket ballerina kex på 10 sekunder.
Ja. Ja, men att bli av med det var väl straff nog, kan jag känna. Ser det att i år 2022 så väger ett paket ballerina kex 205 gram, så att det är ju inte alls lätt om det vägde lika mycket då. Med lite rörelseenergi på det så är vi uppe i...
Det tar ju plats kilo. I fickan om inte annat.
Är det 20 eller någonting sånt? Kan det vara det?
Jag har aldrig räknat dem så faktiskt, men något sånt kanske, om det är så många. Men som sagt, det känns nog, jag vet inte riktigt resultatet av det där kastet. Var det på själva tornet att han hade kastat?
Ja, det är oklart. Det måste ju finnas någon som har information om detta. Antingen Jimmy själv eller någon som var med när, kring när det hände. Det här kan ju inte ha gått... Alla,
det är sådana här händelser som gör travsporten charmig, tycker jag. Ja, alltså, man protesterar kanske ocharmigt, men just att använda ett paket ballerina-kex.
Ja, det höjde ju det här till astronomiskt.
Man skulle vilja se Zlatan hålla fram ett paket kex och kasta på domarna.
Ja,
det är ofattbart roligt. Det är att man inte har hört det.
Ja, vi kan inte hålla på i 75 minuter om detta. Vi får gå vidare.
Ja. Däremot så fick vi också, vi släpper inte helt, Anders Lindqvist detta tillfälle då han gick upp till en måldomarnämnd och strejkade i princip, eller satte sig och
hungerstrejkade.
Ja, på något sätt. Det var i Boden var det tydligen en gång efter tävlingen.
Ja, det minns jag. Mm. Ja, det har jag ett minne av.
Nämnden gick sedan hem och lämnade honom kvar i tornet där.
Sist när man släcker lampan.
Ja, just det.
Ja, det är också en bra story faktiskt.
Ja.
Det är otroligt.
Undrar hur länge han satt där? Satt han hela natten?
Ja, det vet vi nästa vecka.
Han kommer att höra av sig, jag lovar.
Mm.
Sen började han bli hungrig där och så upptäckte han att det låg ett paket ballerina kex som han kunde ta.
Lindqvist blir aldrig hungrig.
Ja, vissa människor är så att de klarar
sig. Du ser ju hur han ser ut, han är mager. Det har varit hela sitt liv. Och framförallt på den tiden när han var aktiv strejkledare, va?
Men travmänniskor i överlag är ju helt horribla på att inte äta.
Uh-huh.
Jag vet när man är ute och har gjort reportage liksom, och varit med en hel dag. De äter ju aldrig. Själv blir man ju, håller man ju på att bli galen. Om man inte får sin lunch och sin middag.
Tur du inte blev travtränare. Alltså.
Ja, det är det verkligen.
Av flera skäl.
Ja. Hur ser statusen ut för dagen i kuskuppsittningsfrågan då?
Ja, det kan man ju undra. Det är ju dags nu att börja anmäla till tävlingarna efter den 1 februari.
Det är ju första februari nästa onsdag, va, tror jag. Mm. Så att det är nära nu.
Ja, det finns ju så många bottnar som jag har sagt tidigare. Alla stackars tränare som lever på marginalen hela tiden med några få hästar, kanske ett dussintal hästar i träning. Om de vill höja sina priser, då blir det ofta ifrågasatt och ramaskri. Och jag tror inte de här hyrkuskarna är de som mest behöver mer pengar. Men samtidigt så kanske man... Ja, vad är de värda som en hockeyproffs i Frölunda som tjänar en kvarts miljon, eller som en fotbollsspelare i division 2 som tjänar 27 000 eller division 1, 27 000 i månaden. Och vilka är det som drar folk till banorna? Ja, det är ju hästarna. Det har alltid varit hästarna som har dragit folk till banorna, Francis Bullwack och de här, och nu Calgary Games. Alltså, förr var det kuskar som drog folk till banorna också. Det var på den tiden det inte var rikstoto. Och skulle Sören Nordin komma till exempel Axvall en gång, då drog han ju fulla publikplatser. Men idag är det allmän gods, alla de här storkuska, som i och för sig då betraktas som världsstjärnor.
Ja, det är de inget uppseendeväckande, det är inget unikt någon gång.
Nej, det är ju alltså, de åker runt varje lördag och de kommer till banorna flera gånger om året, tror jag.
Ja, det känner man ju själv när man behöver inte gå allt för långt bak i tiden. När Kalmar Travet hade V75 och alla storheter kom. Och om det bara var någon Solvalla tränare där en vanlig torsdag, om det var en mindre tränare, så tyckte man det var lite märkvärdigt till och med.
Men när man själv åkte till Solvalla i ung ålder och man skulle få se de här bröderna Nordin och senare Stig och de här, det kittlade ju magen. Men det är uppenbart att man avvaktar lite. Man vill ha igång den här möjligheten som ST nu försöker få igång, att där då det står, när man ska anmäla tydligt vad kuskarna kostar, kommer att stå.
Känns långsökt att de ska ha en lösning på plats den 1 februari.
Ja, det finns ju inte. Det är väldigt bra gjort, men då får de ju svårt att förklara varför andra saker har tagit så väldigt lång tid.
Men Robert Karlsson utfäste det för någon vecka sedan i ronden om att han hade förhoppningar att det skulle vara igång. Samtidigt kan man säga, är det ett riktpris om nu en kurs sätter in sig där då, jag ska ha 350 kronor i uppsittningsavgift. Men sen kan han då vid sidan om göra uppgörelse med någon stortränare som är hans största kund och så vidare.
Att de har en special överenskommelse helt enkelt.
Ja, man kan säga X kör många hästar åt Y och säger X till Y att åt dig kör alltid gratis. Ja, förutom provision då.
Ja, det kan bli lurigt.
Ja, det har man ju rätt att göra. Man har ju rätt att göra upp vilken avgift man vill med vilken tränare man vill eller hästägare. Men det har ju pratat om garantibelopp eller sånt där, va?
Istället då för uppsidningsavgift, vilket då innebär att kostnaderna tas bort om hästen springer in ett visst antal kronor eller mer. Och då, ja, då tar man helt enkelt bort den. Men om hästen inte tjänar någonting förutom den här garanti... Eller den här...
1500-lappen.
1500-lappen, ja. Så då blir det. Då blir det en uppsidningsavgift helt enkelt.
Men vem hanterar jag som är helt värdelös? Inte värdelös på ekonomi kanske, men vem är det som hanterar den här administrationen? Vem är det som ska se till att allt det här fungerar? Ska ST bygga ett system där de kan mata in alla dessa parametrar? Eller sitter tränarna och räknar, eller är det kuskarna som ska räkna? Vem sköter det här rent
praktiskt?
Men det
praktiskt? Finns väl ett system där, TDS-systemet?
Ja, just det, men det finns väl inte inbyggt att en massa olika variabler, att det är ett garantibelopp och det ska räknas ifrån provision och det ska...
Ja, men jag tror det är så här att kuskarna fakturerar tränarna och tränarna fakturerar via TDS sina hästägare. Alltså alla tränare får ju varje månad skicka in uppgifter till det här TDS-systemet och vad hästarna har kostat med träningsavgift och foder och skoning och liniment och bandage och allt vad det
är. Är det en jättegissningstävling vi håller på med nu?
Jo, nej, men jag känner också att men jag har ingen koll på det.
Detta är väl som det alltid har varit, att tränarna varje månad rapporterar till STs TDS-system vad hästägaren ska faktureras.
Jag är osäker. För jag har hört att kuskarna också får sina pengar direkt från TDS-systemet på något vis.
Ja, någon som kan får gärna höra av sig. Rent principiellt.
Nej, men då måste ju kuskarna då rapportera in till TDS-systemet vad de ska ha i ersättning. Det blir inte svårare om de höjer avgiften.
Det är mest om den ska variera väldigt mycket, men det kanske den gör redan idag. De kanske har det. Det här kan de kanske mycket bättre än vad vi kan.
Men det varierar ju. Vissa tränare tar 10, andra tar 12, en tredje tar 15, så att det där är ju varierande naturligtvis.
Ja, det är i alla fall anmälan på onsdag till 1 februari och sen rullar det på.
Vi följer vidare utvecklingen. Ett par lite smaskiga nyheter kanske, eller i alla fall halvheta.
Halvnyheter?
Ja. Ska vi börja med att lyssna på det här?
Men när de har dryga 300 meter kvar och är i utgången av den sista svängen i 1985 års elitlopp, så har vi med grepp i andra spår nummer 2, Minode Donson. Följt av Tremong Torbjörn som nu attackerar. Längre ut kommer också 7, Meadow Road. Det är 2 Minode Donson långt ut i banan, kommer nummer 7 Meadow Road, längre ut 5 Rosalind's Guy. Det är nummer 7 Meadow Road utvändigt, 5 Rosalind's Guy, nummer 7 Meadow Road mitt i banan, 5 Rosalind's Guy på utsidan, nummer 7 Meadow Road.
klassiskt elitlopp. Ett av de allra mest minnesvärda kanske i historien. 1985 och Torbjörn Jansson som vinner med Meadow Road i den där hårda slutstriden. Men nej, Vejos häst var mycket bra den också.
Ja, det
är... Glömmer man inte det. Varför lyssnar vi nu på detta då? Jo, du har lite skakande nyheter, Lennart.
Nej, skakande. Har ju då cirkulerat uppgifter att Torbjörn har sagt att han nu är inne på sitt sista år som kusk. Och det är möjligt att han har sagt, men han vill själv inte riktigt stadfästa detta. Han säger att jag är 68 år och konkurrensen blir allt hårdare. Men, eller jag blir 68 år i år och konkurrensen blir allt hårdare. Men det lutar lite åt detta. Samtidigt så vet man ju inte vad som händer. Det kan ju gå bra. Han har inlett det här året på ett fantastiskt bra sätt. Så än hänger han ju med pojken där. Men det är klart att...
Han sa tydligen att det är ingenting, han lovar inte någonting.
Nej, han lovar inte att sluta. Han lovar inte att fortsätta. Han lovar ingenting. Men det är klart att det är som vi pratade om Stig och att en epok är på väg att gå i graven. Han har 4 hästar i träning nu. 2 enägda. Torbjörn ser ju också att de här unga pojkarna... Oavsett vad de tar betalt får de flesta styrningarna. Och han kämpar på, måste man ju säga. Och jag tror han är lite rädd för den där dagen då det här tar slut. Mm. Han har ju levt med det sedan han var liten grabb. Alltså.
Som Zlatan som ju öppet säger vilken ångest han har inför att sluta med fotbollen. Det är inte många som har uttryckt på det sättet. Det är lite ovanligt för att vara Ibrahimovic, känns som, att vara så känslosam eller vad man ska säga. Nej, men det är ju den här epoken som i alla fall jag och Magnus växte upp med. Den börjar verkligen fejda ut nu. Frick är borta av en anledning och han är ju också ur tiden. Stigo så gott som slutat. Hans-Ove har slutat. Frågan är om vi får se Kai Widell igen på banan. Det börjar bli... Ja, den börjar att tunnas ut den där.
Thomas Nilsson slutade för många år sedan. Leif Itasp tränar ju, men vi kanske inte får se honom mer som kusk. Mm. Så att generationen är på väg att ta slut.
Ja, det känns lite vemodigt på ett sätt såklart. Men de har ju haft långa karriärer.
Sören Norberg, en annan som gick ur tiden nyss.
Just det. På tal om Hans-Ove så hörde jag att han och frun Rosmarie just nu befinner sig på sin längsta semester i hela livet.
3 dagar?
Nej, 4 veckor är de faktiskt på Kanarieöarna.
Satan.
Ja, de har tydligen några bekanta som bor där om jag förstått saken rätt. Så, ja, det värmde det på något sätt. Tänk om de inte har haft en semester på 4 veckor under ett år på ett helt liv. Det bara kändes som...
Så du tycker att de är värda den här semestern?
Ja, gud. Tacka gudarna. Verkligen. Ja, vi får se då hur det går med Torbjörn helt enkelt. Sen pratade vi ju en del om doping. Trista grejer förra veckan. Om att vi var lite frågande till hur det ser ut i Frankrike till exempel. Och hur mycket det förekommer. Lite nyheter, lite spraskande tycker jag då. Spännande är att vårt senaste tillskott på dopingjakten. Dopningsjakten, just det. Det brukar jag skriva faktiskt, men när man väl
säger det inte.
Jag vet.
Vi har nu fått, vi kan säga, vi har fått lite bastning för att vi använder ordet doping istället för dopning.
Mm, jag håller med. Det heter dopning. Jag är alltid på Dagens Nyheters språkvårdarens sida.
Säg det då.
Ja, dopning. Nej, men Lycke då. Det nya tillskottet, hunden, som nu ska nosa upp bovar, har faktiskt markerat vid några tillfällen sedan han började. Så att det är till och med så att tack vare detta är en del utredningar igång.
Och man vet inte vad han har markerat för eller mot?
Nej,
eller
de uppgifterna har jag inte fått. Men det är spännande.
Lycke. Faktiskt.
Och det vore ju fantastiskt om han då kunde göra någon...
Är det en han?
Ja, det var en bra fråga kanske.
Jo, men det är det. Jo, det är det.
Jag tror på det. Ja. Och att han dessutom pluggar in nya ämnen.
Om Lycke skulle lyckas i den här dopningsjakten, då skulle han kanske bli en mycket framgångsrik avelshund.
Ja, just det.
framöver. Som avlar fram nya dopningshundar.
På tal om det så läste jag på Sulkesport idag att de hade ju avslöjat ett företag som anlitades av de här tränarna som åkte dit i USA-härvan. Att tillverka då medel som garanterade att de inte skulle fastna på dopingtesterna. Det var lite inte så upplyftande att läsa. Men det är ju bra att de i alla fall har kommit så långt att den här personen är erkänt nu då på det här företaget, om jag förstod det rätt.
Apropå det här med dopning så vet jag svenska tränare som samarbetar med tränare och före detta tränare i Frankrike. De har fått licensen indraget och det handlar om de är fällda för att ha skött om distribution och försäljning av droger. Om det är till hästar eller inte, det vet jag inte. Men där finns svenska tränare som samarbetar med dem och då blir jag ju lite förvånad.
Var kommer de här uppgifterna ifrån?
Frankrike.
Nej, det är som vi var inne på förra veckan. Man är lite, hur ska man uttrycka det? Orolig och ledsen över att det nog hålls på en del. Vad har hänt sen senast då på sportfronten? Det har varit de Cunorier till exempel ju i Frankrike.
Ja, och det blev ju, kan man säga, en formidabel uppvisning. Men framförallt så tycker jag återigen att Thierry de Valdestin visade att han är inte en av de större tränarna. Han tränar ju inte jättemånga hästar. Men han tillhör de bästa i Frankrike. En tystlåten tillbakadrag, nästan lite skygg. 51-åring som började som lärling hos Jean-Pierre Dubois. Han håller folket ifrån sig, men jag har faktiskt varit där en gång i La Ferrée-Fresnelle i Normandie. Orne, departementet Orne med drygt den här staden, lilla byn, har 600 invånare. Om jag minns rätt så har Olof Palme en egen gata i den lilla staden.
Är det sant?
Ja, Olof Palme, om jag minns rätt.
Varför detta? Det vet vi inte.
Ja, nej, det vet jag inte. Alltså, de Valdestin, han tog över, alltså Reddy Cash hamnar ju hos de Valdestin. Alltså, tränaren och ägaren flyttade hästen till en kollega, konkurrent. Och hos de Valdestin så vann han ju Prix d'Amérique 2 gånger. Att det visar väl vilket stort förtroende han har. Den jag minns gärna, det är ju, vad heter hon nu då? Pearl Queen, den där lilla läckra män som vann båda kriteriet som treåringar i Frankrike. Båda kriterierna. Och vann ju också Europa-championatet för treåringar i Laval. Också den här Flamme de Gautier är ju en dotter till Reddy Cash. Alltså det här var ju så läckert. När Antoine Wells ryckte ur tössarna, bolen på upploppet.
Ja, det var nästan sådär, det var ju en favorit ska jag säga, men det var nästan sådär så att den där gamla klyschan att det var en annan ras som klev förbi. Ja,
alltså det såg ut som Camille Levesque hade loppet i sin hand. Och så kom den här då med som makar lösbidande hon där. Ja, det var läckert. Alltså hon var ju tvåa i fjol i det här loppet. Och vann sen 2 grupp 1 lopp direkt efter där. Under sadel. Sen har de faktiskt inte vunnit ett enda lopp. Och det var väl i mitten på februari i fjol. Inte ett enda lopp har de vunnit sen dess.
Har det varit mest sulky lopp?
Bara sulky. 7 lopp i sulky. Med några fjärdeplatser som bäst alltså.
Finns det så få montelopp för det henne? Eller varför tävlar
hon? Ja, det är klart att de där stora går där på vintern. Och sen tror jag alltså han inser nog, eller anser nog att... Du valdes in att man inte ska starta allt för ofta i monté för det sliter kanske mer på dem. Det är säkert ett skäl. Nu ser jag att hon är med i anmälningslistan till Prix d'Amérique.
Se där.
Det har ju hänt för att hästar klarade att starta både i Prix de Cornelier och Prix d'Amérique.
Och där kommer hon ju med.
Ja, hon är med där. Ja. Filippa Lev, jag glömde att säga, Filippa Lev var ju den som tränade Reddy Cash och ägde den och flyttade den till Valdestin. Och blev ju Frank Nivard kusk där så gott som allt, även om Thierry de Valestin körde Reddy Cash i de där lite mindre loppen, framförallt när han gjorde comeback och preparé och sådär.
Mm.
Låt mig också säga att Billy Billy, som har vunnit två år, 2019-2020 på Lille Cornelier, gjorde förmodligen sin sista start. Han blev väl sexa, tror jag.
Och Sarenfas var väl sista pengen, va? Se sjua.
Sjua. Ja. Och Jonik Juni galopperade in i försbacken. Men det är ett häftigt lopp det. Alltså, Montelopp blir ofta utspridda, många galopper och det blir 3-4 hästar kvar. Men det här, här var ju ett fruktansvärt tryck. Eller vad,
ja, verkligen. Det är alltså, de rider så tätt och det är liksom... Ja,
det går så våldsamt. Alltså, jag vet inte vad han tänkte på Erik. Jag vågar inte uttala efternamnet. Jag har alltid kallat honom Raffan, men det får man inte göra kanske. Erik, vad heter han nu då?
Raffa.
Raffa. Mm. Raffa. Missat start och ångade, blåste till ledning. Alltså drog i stenort.
Ja, det var något alldeles osannolikt. Nästan. Något annat på stuben?
Ja, vi hade ju en fin... Vi har följt den där italienaren där. Nu vann han ju överlägset. Vad heter den nu då?
Vaprio.
Vaprio, som jag har sett några gånger. Den gav ju ett ofattbart högt åt själva gånger. Fick tror du den var favorit? Den näst favorit?
Blev diskad gången innan för orent trav. Och ryttaren då slutade rida på henne.
Ja, visst.
Eller på honom.
Den blev märkligt diskad då, tycker jag.
Och borde ju varit mer påpassad med tanke på det kanske.
Ja, det är lätt att säga efteråt.
Ja, det är ju det. Hemma då? Går inte att komma förbi den här Nurmos-hästen i Laras, va?
Nej, det gör det inte.
Medvetet så avstod jag från att säga namnet. Jag kommer inte ihåg den här.
Du menar alltså Amalensius BB, det är det?
Just det, ja, just det.
Magnus kommer ihåg, det var hans vinnare. Mm.
Ja, jag var ju inte ensam om det, men man blev förvånad över att den inte var favorit. Det får jag ju säga. Det kändes ju väldigt märkligt och tacksamt naturligtvis.
Men det var ju tack vare den här gamla vanliga Örjan smyga loppet som man ju lyckades vinna.
Gubben i lådan, ja. Snacka om att göra själv för namnet.
Ja.
Det var en väldigt liten låda. Det såg syntes inte.
Minst han
hade väl 100 meter bättre än de andra.
Ja, minst.
Ja, han var fantastiskt bra. Det vore ju jätteroligt om han kommer att fungera nu. Han kom ju från en start, det var ju några månader sedan han startade. Han var med i en British Crown semifinal på Solvalla där och då körde Per Lennartsson och var ju faktiskt på väg fram, avancerade på bortre långsidan. Och som jag ser i alla fall åkandes på väg fram mot Önas Prins då. Hade väl kanske inte slagit Önas Prins, men i alla fall, han var ju på väg mot British Crown-final och felade där. Så att det här är en häst som har tävlat precis under de bästa i den här kullen vi har pratat så mycket om. Det finns nog en del att ta av. Det såg vi ju i lördag som inte annat.
Jag blir ändå alltid nervös efter en sån här prestation. När det blir så jobbigt. Nu
överdriver du. Det är inte ett skit nervös.
Nej, men jag blir orolig för hästens...
Ja, men de där brukar ju Nurmos-hästarna när de kommer ut efter långt uppehåll. De behöver ju inte lopp i kroppen.
Det Nej, de behöver inte lopp, men hur många tål de sen då?
Nej, det är en annan sak.
Det är därför jag blir orolig.
Ja, det är väl det som är grejen med den här hästen också. Det är ju inte så att han är ju inte en, ska vi säga, naturtravare, kanske är fel ord. Men han rör sig ju inte som den mest rytmiska häst man har sett. Det är en sån typ. Men ja, fungerar han som i lördags där, så då var det alldeles uppenbart att klass 1 inte är rätt klass för honom.
Nej, vi får se om det håller. Var något mer som vi fastnade för?
Ja, Quarcia.
Just det.
Vilken läcker travare. Och alltså, man pratar om att göra rätt i loppen. Thomas Pettersson, han gjorde allt rätt. Man tyckte, vad fan håller han på med? Men han bara körde förbi.
Så kan man också lösa en situation.
Ja, det pratades och skrevs, och jag trodde väl detsamma, att om Karsia får smyga med i ryggar under slutvarvet så har hon en vass spurt. Men...
då kan hon vara med där framme någonstans.
Han blåste runt dem bara.
Ja, det är kul att se Thomas Pettersson. Thomas, han har ju utvecklats som kusk på det sättet att jag vet inte hur många gånger jag har svurit över honom i lopp, inte för av spelskäl och så, utan bara att jag reagerar på för, säg 4, 5, 6 år sedan, tiden så fort I många situationer var han alltid lite för feg. Han vågade inte skicka dit frambenen på sin häst för att försvara en position. Han gav sig alltid. Det var väldigt så där passivt. Men han har ju tagit kliv och han har verkligen vågat köra häst nu och ta för sig. Och då har han ju framgångar därefter. Fjolåret för honom var ju väldigt bra. Och det han gjorde i lördags, just det här aktiva, vara... Jag fick lite samma känsla som med Magnus Ljus ungefär. Samma sak, att göra något som ingen annan gör, helt enkelt. Och därmed i princip ställer de andra schackmatt. Det är ingen som fattar vad som händer ens.
Nej, och det var ju en kupp som brukar heta på kvällstidningsspråk. Men samtidigt den här som ledde Kirsi Boko, den kunde väl inte svara?
Nej, det är den speeden som Kvalsi hade där.
Den kom väl knappt i mål trots att han inte svarade eller kunde svara.
Nej, det blev en tuff öppning där också. Ju, så att, nej, men det var kul att se att en häst kan vinna på mer än ett sätt.
Alltså det som var roligt på Färjestad var ju att det var så många täta slutstrider. Där det i ett par av loppen inte var möjligt att se vem som vann.
Ovanligt på Färjestad.
Ja, det brukar ju vara ramla undan.
Lite så. Discovolante, som Discovolante förvisso gjorde.
Jag tänkte, i det loppet var det ju också roligt. Det var ju kändes som att den enda hästen som i alla fall inte vinner, det är Discovolante. Han kan inte vinna. Det finns ju inte att han håller undan. Men det gjorde han. De andra blev ju sittande bakom i princip allihopa. Och Napascar, 10 år, som 0-procentare visslade till där ute i banan. Men när det var klart så var det Discovolante i alla fall.
Hedersvärd ändå, får man väl säga, att han kommer tillbaka hela tiden på något vis.
Ja, det är en hårding. Och så han lever på sin startsamhet naturligtvis.
Det är inte ofta man ser vinnaren av gulddivisionen på en bana som i alla fall inte var tung, men han avslutar 14 sista 500 från spets och vinner gulddivisionen. Det ser man inte varje dag.
Innan vi fortsätter så måste vi flika in också att vi fått en term. Den här, vi var ju inne på att vi eftersökte vad motsvarigheten på franska var till dretlätt. Och Jack har hört av sig. Det finns inget riktigt motsvarande, tycker han, för att dretlet är lite bonnigt. Men på huvudstads franska i Paris så säger man fasock, om jag nu uttalar det rätt, som är gammalt Paris-slang, argot. Man lägger till och till verbet facile, som är lätt då. Alltså nonchalant lätt ska det här stå för då, fasock. Tar det rätt? F-A-S-O-C-H-E, fasock. Eller är det fasoch?
Fasoch.
Vad tror du, Magnus?
Nej, vi ringer Daniel Olsson.
Ja.
Jag tror på fasoch. Det är dretlätt alltså.
Det är dretlätt. Det är närmaste dretlätt vi kan komma. Fasoch. Eller fasoch.
Ja.
Här har jag fastors, där med T får jag faktiskt upp det.
Ja.
Och vad sa du att det skulle betyda? Dretlätt. Easy, easy peasy.
Ja, ja, ja.
Breeze, easy peasy, dead easy, piece of cake.
Ja.
Det betyder alltså, så det stavas med T. Fastors. Och då ska vi se uttal då. Här kanske. Fastörs.
Fastörs. Antingen då fastörs, om nu Jack har glömt T-et, eller fastörs.
Fastörs.
Ja, men kanske på Parismål kanske de tar bort T-et. Det vet man inte.
Nej, jag vet inte vad internet säger. Eller han, den här rösten jag hör i mina öron nu. Men han säger fastosh.
Okej, okay. Ja, härligt, härligt.
Han lät väldigt mycket mer fransk än vad du och jag gjorde.
Ja, oh fan. Ska vi ta lite om kort. Jag tror inte jättemånga kanske är begeistrade i ämnet. Men de här drivningarna som nu ett litet i alla fall ämne för tränare och kuska.
Ja.
Det har ju ändrats från den 1 januari att man helt enkelt inte längre får driva. Mycket diskussion, eller en del diskussion, om dels Thomas Ubergs drivning på Jägersro, ett lopp förra veckan, tror det var lopp 2, och sen Marcus Sedbergs i V75-1 kanske, var det?
Ja, det var det. Ja. Gimme the quattro.
Som ju upplevdes som inte allt för yvig i sulken och dessutom väl harangerades där i till och med i tv-studion.
Ja, de fick ju jättemycket beröm med de här kuskarna som var inblandade i den där slutstriden.
Ja. Och då fick han ändå då böter och avstängning. Avstängningen kanske borde på att det var en andrahandsförseelse, det vet jag inte. Men han blev bestraffad
tidigare under dagen ju. Han lever ju i
lopp 3. Ja, men det kan vi bortse ifrån.
Ja, det kan vi bortse ifrån. Ja, han blev fälld.
Och då kan man ju säga att om man jämför de där kuskarna som var inblandade då, ja, drev den ene, om man nu får kalla det driva då, mer än den andra.
Tvåan i mål fick ingen...
Nej.
Nej. Senare under dagen också tyckte vi också att vi såg något liknande mellan, det var ju Mattias Djuse mot Carl-Johan Jeppsson i slutstriden senare under dagen där.
Ja, precis. Det som ju loppet som kändes ganska så slut när ledaren inte riktigt höll farten eller vad man ska säga, fick stryk där. Så kom ju Jeppsson tillbaka med Equal to None där och snuvade honom. Ja, de båda var ju väldigt ivriga. Jag har vevat de här grejerna några gånger och det enda lilla skillnad som jag ser det är att Svedberg gör en rörelse uppifrån och ner. Alltså att han liksom går ner med händerna och då rör sig tömmarna. De andra sitter ju och vispar nerifrån och upp. Och det verkar då vara okej. Annars är det ju som ni, det är ju jättesvårt att se att han gör någonting som är mycket värre än någon annan.
Man får införa nytt. Man får inte ha armen över axeln. Man får inte ha den under knäskålen alltså.
Det blir som i baseball där att bollen måste komma över knäna.
Alltså, jag ska inte säga att de dömde fel på något sätt, men det jag tycker är att domarna har hamnat i en fullständigt omöjlig sits nu. Alltså det var jävligt nog förut att döma i olika situationer, men det här känns fullständigt omöjligt alltså.
Det blir ju det som blir grejen på något vis. För jag enligt då det nya reglementet så heter det då drivning av hästen är inte tillåten. Endast korrigering och lätt maning är tillåten. Lätt maning innebär maning med små hand och eller anrörelse. Så eftersom jag i alla fall bedömer att samtliga de här drev. Vi tar Marcus Svedberg nu. Han drev ju. Så då ska han ju straff. Domarna gör ju rätt då. De har ingen val enligt vad jag tycker.
Det blir en gränsdragning där som är fullständigt omöjlig tycker jag. Alla drev faktiskt.
Ja, även Jeppsson och om vi tar de jämförelserna borde de också bestraffats. Eftersom de drev och man får inte driva enligt
reglementet. Ja, det är så otroligt liten skillnad mellan de två loppen. Och då att domarna ska hitta den linjen att där, straff på den, fria den. Jag vet inte, jag vill inte vara domare känner jag.
Nej, just det. Nej. Och även Thomas Uberg där, jag såg Bengt Adelsson hade synpunkter på att det var en löjeväckande. Men jag anser att domarna dömde rätt där också. Om de nu ska följa det här reglementet så dömde de rätt.
Det som händer nu är att de här små yviga gesterna, drivning, vad man nu kallar dem, blir helt plötsligt mycket viktigare än att när man tränger sig loss och vinner lopp på ett oschysst sätt.
Det blir lättare att bli straffad för
ett litet övertramp mot drivningsreglerna. Medan man släpper igenom solklara fall av diskningar eller omflyttningar.
Och kanske då, om man ska dra det ännu längre så har de svårt att få fatt då på fuskare som dribblar med medicament och medel. Där är de ju uppenbart efter. Det blir ju också väldigt... Jag vet inte.
Det blir... Ja, nej, men det är ju, vi är naturligtvis helt överens om att det är ju jättebra att man har fått bort de drivningar som vi såg för 20 år sedan. Och ännu, det är jättebra. Men att Svedberg då får 5 dagars avstängning samtidigt som det inte hände någonting i loppet där Berg skickade ut Ulf Olsson i fjärde spår. Det är väldigt svårt att sitta vid sidan om och titta och förstå. Bara 5 dagar och böter i det ena fallet och i det andra så händer ingenting. Och i det fallet där Berg, han vinner ju V75. Det är alla har spelat på. Det är en massa miljoner där.
Ja, det
och hästägare. Framförallt också hästägare naturligtvis. Som också, det är inte minst, inte bara prata spel, men det är ju en väldig skillnad.
Ja, det blir spännande faktiskt att följa. Vi säger väl lycka till domarna framöver.
Och då spelar det ingen roll att man såg på Twitter att det återigen då ropas på centrala domare som ska sitta och döma.
Nej, men det är argumentet, det är så trött på.
Det kommer ju inte att bli någon... Det är ju inte, sitter ju, det har vi ju sagt, 100, det sitter ju i reglementet och inte i domarna. Det är klart att det är skillnad på domare, det fattar alla också. Men ändå, det är ju reglementet som är så otroligt svårt att döma efter så det blir så olika från bana till bana.
Ja, om man nu ska ha centrala domare, då är det ju de som ni idag förmodligen är rikstotodomare och åker runt på banorna på lördag. De ska väl även sitta i något lokal Stockholm och följa loppen då, eller var de nu sitter.
Jag vet inte var domarna skulle dyka upp från annars.
Nej, men det är ju de.
Från månaden,
det är ju liksom samma domare som släpper igenom tveksamma fall på våra V75-dagar och även på vanliga dagar. Så det är ingen skillnad.
Ja, det låter som att när folk skriker efter proffsdomare och det liksom en, ja, jag vet inte vilka de menar.
Nej, det är väl något gäng då som kommer från ingenstans.
Ja,
de vi har, ja. De vet vi vad de gör, och de gör väl så gott de kan. Men det blir fel. Men det är reglementet som gör det så jäkla svårt. Ja, det blir inte bättre med proffsdomare. Det tror inte jag i alla fall.
Nej, det tror inte jag heller. Det tror jag faktiskt är... Det är orimligt att tro att det skulle vara lösningen på det här.
Prix d'Amérique 2022 är det alltså dags för på söndag. 2700 meter. Voltstart som vanligt. Kubbning. Kaos. Fyra omstarter. Fem kanske. Hur är det med publik nu förresten? Är det någon begränsning eller är det fritt?
Högst 5000 läste jag någonstans.
Det är det. Tyckte du såg jättemycket folk ute i söndags?
Ja, det reagerade jag också på. Det kändes som, utan att titta specifikt efter det, men de närbilder jag såg fick jag känslan att folk stod tätt. Och det, var det bara 5000 fick alla stå på samma ställe i sånt fall? För det
de har ju bara ett ställe att stå på egentligen. Ja. Det är ju den där läktaren där kanske tar 5000, vad vet jag.
Det brukar vara 40000 på Prenamerik.
Jo, men då sprider man sig över hela banan och restauranger och det ena med det andra. Men jag vet inte, jag läste någonstans 5000. Men oavsett så var det mycket folk i söndags.
Mm. Det lär väl se något liknande ut då på söndag oavsett tak. Ja... Vad ska vi börja med det här nu då? Hur står sig årets upplaga, tycker vi?
Ja, den är ganska tunn, tror jag.
Mm. Är det FaceTime och mål mot klubbet, som man sa?
Den är etonant, är väl den som man skulle ranka tvåa då, om den gör om det här loppet den gjorde senast när den slog FaceTime och mål. Men jag gissar att Sebastian Guerrotto har ställt i ordning nu så att han vinner.
Ja, det skulle det, nästan förvåna.
Det blir ju ett litet examensprov där för Erik
Raffa. Är det pressen på honom som är det mest intressanta här kanske?
Ja, hästen har ju vunnit två raka för Björn Goop. Så att han får inte förlora.
Nej, det är lite läskigt faktiskt. Då har han kört för sista gången.
Det vet man i och för sig inte, men nej. Prestigen.
Mm. Ja, Björn skulle nog inte bli olycklig i alla fall.
Nej, det tror jag inte. Så är det ju.
Svagt, ja, vi vet att om länge, men svagt svensk intresse och deltagande i år igen då.
Ja, det försvann ju då när Daniel Rydéns häst började hosta.
Mm. Bara en, får vi kalla väl nästan, chanslös power.
Ja.
Som är med.
Sen har vi några på reservlistan, men jag vet inte hur, jag är usel på den statistiken, hur ofta får de chansen?
Nej, det är väl långsökt.
Det brukar vara...
Det var väl en bit ner också på den.
De som är inkvalade och har pengar, de brukar sällan tacka nej. Det var ju Basir som tackade nej med en av sina hästar där, va? Men den är inte med i anmälningslistan nu då.
Varför är det inget mer... inget hetare intresse från svenskt håll? Svag elit eller är det klen motivation eller vad framförallt?
Jag vet inte. Ja, men de bästa hästar vi har är väl Calgary Games som ägnar sig åt beteckning. Och Per Nordströms häst där.
Önas Prins
som väl också ägnar sig åt avel kanske. Och inte...
Ja, den är jättelång säsong ju.
Ja, ingen av de här har ju... vart aktuella för, och så var det då Don Fanucci Zet som försvann. Ja, vad finns det mer?
Aitos Kronos som ju försvann där i höstas då.
Ja.
Verri Kronos har ju också ägnat sig åt avel.
Ja, och han, Verri Kronos är väl ingen här som båt har funderat på.
Nej, men det är ju där vi hamnar då. Att de satsar inte mot det helt enkelt. Förr var det liksom, det kändes som att det var mer, fanns fler som inriktade sig på verkligen att försöka. Eller minns man bara fel? Det har ju varit mycket fler svenskar med i loppen förra våren i alla fall.
Vi har ju haft väldigt bra hästar också då, Maharadja och de här. Men det är klart, det är många varit med som har varit utfyllnad, men de bidrar ju inte med någonting då direkt. Men det kommer nya tider, det kommer nya hästar att vara, svenska hästar att vara med i Prix d'Amérique med vinstchans.
Det är kanske en tillfällighet bara. Jag blev upprymd och varm i hela kroppen i alla fall i veckan när jag kom på att Oasis Bio var trea för några år sedan. Tänk att Stefan P. Pettersson var trea i världens största lopp. Det var fint. När började din Prix d'Amérique
resa? Ja du, 1973. När D'Artagnan förvann, det var mitt första år där nere, och det är klart att 40-oddsare som man lyckats få in, så kittlade det. Men, och sen var ju där, och man var där, åkte till Paris mer som turist och gick på stan och drällde och förslumrade sina nätter, eller vad man ska säga, och så åkte man ut på travbanan. Men 10 år senare så tror jag det fick en viss ändring när jag lärde känna Göran Järreholt, som då jobbade hos Jean de Pepillon och var då försteman och skötte Lurabo. Han blev tvåa den dagen, eller det året, Lurabo, och jag fick vara med på en fantastisk fest. Alltså man har fester även om man blir tvåa. Och där blev, eller året innan, och där 1983 då, sen den dagen så hade vi en livslång vänskap, Göran Järreholt och jag. Och det liksom, han var, alltså man åkte dit ner, det var som att åka på en midsommarfest med gamla kamrater. Så åkte man en vecka, ibland 2 veckor till Frankrike för att vara med om detta. Och Göran hade ju en förmåga att öppna alla dörrar, och jag fick träffa och vara med på oerhört mycket roligt. Alltså. Han var alltid på gott humör, skrattade alltid. Och han älskades av franska tränare och kuskar. Alltså, jag kommer ihåg när vi var i Normandie och letade rätt på Michel Marcel Gauchon, som då hade kört Lurabo till segern. Och hittade honom där i ett hus i Deauville och knackade på. Och de hade inte ses på flera år, och han blev så oerhört glad. Den här lille Minou Gauchon. Ja, det har varit... Tyvärr gick Göran bort för några år sedan, bara 64 år gammal. Och jag sörjer honom än idag, och framförallt en sån här vecka. Men vilka härliga minnen man har från resorna med Göran i Frankrike.
Lurabo vann ju sen 84, va?
Ja.
Hur var, då måste man ju lite nyfiken på den festens status.
Ja, det var nog ingen skillnad på andra priset.
Ah, okay. Första priset.
Okay. Det gick inte att göra någon skillnad. Det var tomt i glasen oavsett.
Ja.
Jag tror att också Göran var med och räddade livet på vår vän professorn när han stod utanför en bar i Boissy-Saint-Léger, där man tar tåget, sista stationen innan Groa. Och skulle han ta en taxi och ville åka hem till det här hotellet som låg nära Groa, som gick under namnet Snusket. Och ni får själva räkna ut varför. Men det fanns ingen taxi, och professorn började prata med några grabbar där som han skulle betala några kronor för att få bli hemkörda. Dess bättre så såg vi det där detta och Göran rusa ut och förklara för honom, och vad det än gör så sätta inte i den här bilen, för de åker ut i skogen och slår ner det och tar din blombok. Så att det tror jag, hoppas jag, att professorn är tacksam för än idag. Ja, 42 gånger tror jag jag har varit där på Pridan.
Och då en svensk seger.
Jag har missat två. Jag har ju varit med på en då, Gigant Neo, som inte vann.
Svår att räkna in.
Jag missade, det var inte där. Jag missade Queen L, jag missade Ina Scott.
Och Real Express.
Ja, jag satt alla nästan.
Stark faktiskt.
Ja, det är nästan omöjligt.
Faktiskt.
Men du har sett en jädra massa franska vinnare i alla fall.
Ja, det har det.
Ja, Orasi 4 gånger.
Var en ett par gånger.
Ja, var en utav de stora. Ideal Gasol, som vann då 1983. Den är alltså så elegant och så vackre hingst. Han kom där med sina lila, eller vad det nu heter, violetta bandage ut på banan och hela den här klacken som följde honom från Saint-Jean de Thomas in till Vincennes stora jublar. Det var ju så oerhört vackert.
Den lille tränare som fick fram sin livshäst.
Ja, Eugène Lefebvre. Men det känns lite sådär. Alltså pandemin stoppar ju mig nu för tiden. Men det är också åldern som stoppar mig. Alltså jag orkar ju inte gå omkring och trampa på grova i flera timmar numera. Jag orkar, men jag är för lat. Men jag har inte sett mitt sista Prix d'Amérique, så mycket kan jag säga.
Nästa år, då jävla, som det brukar heta i fotbollssupporterkretsar.
Ja, om pandemin släpper och Calgary Games är med.
Hörde du det, Timo Normos?
Exakt. Vi vill ha ner Lena till Paris en gång till i alla fall.
Ja, eftersom jag inte brukar någon tur med mig för de svenska hästarna, så kanske det är bäst att jag stannar hemma. Men jag ska göra något besök till. Jag kan också säga att alltså Jean-Do Pepillon och hans svenska fru Anki har ju också varit enastående i sitt värdskap, eller generösa och ta hand om när man kommer dit ner. Och Lindqvist förstås.
Ja, inte att
vi får inte glömma såklart. Anders som är med och matchar den här hästen som blev tvåa, vad heter den? Cyrano DB.
Just det, var tvåa igen nu då helt enkelt, och har väl börjat närma sig miljonen intjänad i på fyra, tror jag, Vincennes startar.
På stubben.
Det är tjusigt.
Ja, det är faktiskt enastående.
Känns ju lite avslaget att kliva tillbaka till en dag och V75 på Östersund. Utan att klanka ner på Jämtlands travbana så.
Rätt så fina lopp.
Ja, oväntat bra faktiskt. Vi hajade till direkt när vi såg en häst i startlistorna i alla fall. Och kanske det är fler än vi som gör det efter intrycket på hästen senast. I avdelning 5, Phoenix Foto.
Ja, Phoenix Foto, ja. Ja, den gick ju något enastående fint senast.
Pratade med en som är med och äger lite grann på den och som ville bäsa lite grann på att det gick, det var överpejsat, tyckte han.
Jaha.
Men jag vet, jag tyckte det såg dessutom okörd över mål, var ju känslan. Nu kommer någon att skriva in att häst aldrig är okörd, men...
Nej, jag avstår det för att...
Ja, men mycket kvar i alla fall var det i hästen. Han var inte...
Nej, för... alltså han gick ju jättefort över mål. Mm. Och det var ju en perfekt uppbyggnad för V75. Han såg finare ut än tidigare, tycker jag.
Alltså jag måste flika in där då att Svante Eriksson ju sedan 1 januari ungefär har ju bytt gård och tagit över Hans-Ove Sundbergs, har jag glömt vad den heter, Nygård va?
Nej.
Var det så?
Nej. Ja, kanske. Mm.
Nygård, ja.
Ja, du ser. Ja, och han är ju faktiskt lyrisk över träningsmöjligheterna och hur fint det är. Ja, det är spännande. Blir han favorit? Det kanske han blir.
Goner kanske blir favorit. Det blir en av de två. Mm. Men man ska aldrig ha några två hästars lopp. Man ska hellre spika.
Och då spikar du?
Phoenix Foto. Jag bestämmer sen jag såg honom häromdagen.
I övrigt? Någonting?
Jag tycker jag har blivit imponerad av den här Huddlestone som är med i sista avdelningen. Lars Wikströms häst.
Nummer 2 där, ja.
Ja, den har varit jättefin. Det som möjligen... Alltså han startar ju helst hemma på Bergsåk och han lite besvärlig att resa med. Så det är möjligen att det skulle kunna ställa till det. Men annars har han läge och toppform och vann senast oerhört enkelt.
Magnus, har du något?
Nej, jag skulle säga, jag är säkert inte Lennart ledsen, men sista avdelningen vinner Iceland Radio. Ja, så det är redan vanligt. Klart. Ja, nu är det dags. Nu ser jag här att det är anmält en amerikansk sulke också, så att nu måste det bli utdelning på formen på Iceland Radio. Så att nu är det dags.
Ja, du gör tv-system den här gången helt enkelt. Spika i sista.
Ja. Jag sitter ju, den här veckan ska jag våga gå hela vägen. Jag vågade inte gå hela vägen i lördags. Jag satte Lugauer som första reserv. Spikade Adrian istället där med sin häst. Och satt där med Nero Maximus. Vad heter han? Nero Maximus heter han va? Som första reserv. Det var fegt av mig. Jag skulle ha Jag skulle ha spikat den. Nu tar jag Hanna istället till samma procent.
Från att, alltså det är nog bra spelstrategi från att tänkt att spika till att sätta den som reserv.
Ja, men att bara lyfta upp den som tvåa och inte våga ta den ända upp i toppen där. Men det, jag vägde för och emot. Ibland blir det fel. Det var ändå lite snopet. Jag var oerhört glad, det vet ni. Jag var otroligt glad att Disco Volante vann guld. Så att jag inte satt och hade haft sex rätt efter sex lopp och åka dit på att jag inte vågade spika ner Maximus.
Då väntar Bologna skogen då på söndag.
Ja.
Och vill vi ha, som sagt, och minst en flaska vin på bordet.
Okej.
Ja,
vi kör så.
Så somnar du till Prelamariksen.
Ja, det är en risk.
Ja, men vi önskar trevlig vecka och god Prelamarik-helg till alla där ute, så hörs vi om en vecka.
Ha det bra.
Det gör vi.
Hej.
Hej. Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.